det är Ronden podcast här, avsnitt 155. Vilka har vi runt bordet?
Jag heter Rebecka Wadsted.
Och Andreas Blaris.
Och jag heter Totte Stubb.
Och jag heter Christian Unge. Och vi ska säga att det är säsongsavslutning.
Mm.
Vi är lite som lärarna som tar tre månader.
Vi tar ett långt sommarlov. Semester.
Ja. Sista sommarlovet. Ja. Man ska alltid ha ett sista sommarlov.
Mm. Lärarna har faktiskt inte tre månader, men läkarstudenterna har väldigt
långt. Ja, de har långa.
De har 12 veckor, tror jag.
Mm. De får inte någon ersättning.
Mm. För visst. Nej, okej. Men hörni, vad har hänt sen sist? Ska vi rekapitulera? Var det någonting vi pratade om i förra avsnittet som vi,
ja, som vi behöver plocka upp?
Jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om.
Men det var inte så kontroversiellt. Avsnittet. Men Nej. Vi har fått en del liksom input och vi ska ta upp några grejer här idag nämligen.
Mm.
Så att, tack för alla er lyssnare som skickar idéer.
Och idag är Andreas tillbaka ju.
Mm.
Härligt. Mm.
Ja.
Vi saknar dig.
Det
var var du var någonstans?
Jag var i
i
Sydafrika och i Lesotho.
Just det.
Mm. Mm.
På semester eller?
Nej, i Sydafrika var forskningsmöte och Lesotho var semester.
Okay.
Där var jag och vandrade i 3 dagar.
Det är ju många svenska traumakirurger som åker till Sydafrika just och liksom tränas där. Gjorde du det också?
Nej. De åker oftast till Kapstaden eller Johannesburg där det finns stora, välkända traumasjukhus.
Mm.
Nu var jag på ett mindre ställe utanför Durban som ligger i riktning mot Mozambik. Och vi har ett samarbete där med en sydafrikansk traumakirurg. Och den här studien handlar då om brännskador på barn. Och så vi fick sitta med när de hade sitt morgonmöte. Och alltså det här då ska föreställa ett mindre sydafrikanskt sjukhus. Jag vet inte hur många sängar de hade, men säg att det var kanske 200 någonting sånt där. Men herregud, alltså det där morgonmötet när de drog sina traumafall.
Mm.
Alltså man ramlar verkligen baklänges. Och det här var bara en vanlig måndag, liksom. Helgens skörd.
Mm. Ja. Några exempel?
Nej, men det var stora alltså skottskador genom många olika organ. Och det var ST-läkare som står ensamma och gör splenektomier, alltså tar bort mjälten. Och de syr diafragma och de lägger thoraxdrän.
Det är en volym som är...
Ja. Mm. Och en komplexitet och tarmskador och ja, stora blödningar. Liksom. Och just det här att det är en sak att en erfaren traumakirurg som vår samarbetspartner, att han hanterar det här, men att det liksom ST-läkarna står ensamma på natten och jobbar sig igenom det här. Det är ju rätt,
det är
imponerande.
Ja.
Det är lite perspektiv.
Det är perspektiv, men det är jättehårt arbetande folkkirurgerna i Sydafrika. Han sa det, den här traumakirurgen, att de som jobbar mest på det här sjukhuset, det är kirurg ST. För de är jour jämt och det är jättetunga pass. Liksom det ramlar in patienter hela tiden.
De måste bli duktigare på
det. Ja, de blir det. Mm. Det är därför ST-läkare gör så pass avancerad kirurgi. Och han var lite rolig, den här sydafrikanska kirurgen då, därför att han var 45. Fram till 45 jobbade han som allmänläkare. Sen så sa han så här, nej, men jag ska nog skola om mig. Och så började han från början och så gick han hela vägen till traumakirurg. Så att det är en väldigt ovanlig karriärgång.
Verkligen.
Så att jag vill bara skicka med till er, det är inte för sent.
Nej.
Och vad gick studien ut på, brännskadestudien?
Det är inget... speciellt sexigt kanske, men vad det handlar om är, vi vill se om man med hjälp av distraktion kan få smärtstillning. Så det är barn som har små brännskador som kommer in för byte av förband. Och då får de standardbehandling i en grupp, och sen så i den andra gruppen så får de standardbehandling plus att barnen ska titta in i ett kaleidoskop. För det tycker ju barnen är väldigt fascinerande.
Kaleidoskop är jättemysigt.
Ja, färger som snurrar runt och mönster och sådär. Och vår hypotes är då att med hjälp av den här distraktionen så ska barnen få ännu bättre smärtstillning. Och det är kostnadseffektivt, det är ingen intervention liksom. i form av läkemedel eller någonting sånt där. Mm. Utan det, och det skulle då kunna passa ganska bra i den här kontexten, låginkomstmiljö.
Hur mäter man, är det VAS-skala som barnen får?
Det finns två olika skalor som är anpassade just för barn. Mm. Och den ena är då att man låter barnet titta på en smiley och beskriva liksom var är du nu? Mm. Liksom leende gubbe eller gråtande gubbe eller neutral. Mm. Så tittar man före och efter. Och sen finns, så det är barnets och även förälderns perspektiv. Och sen har man en annan skala där man mer objektivt tittar på hur barnet reagerar, rynkar, som, sträcker på benen, den typen av...
Takykardi, man mäter inga fysiologiska saker.
Nej, utan bara liksom beteendet. Mm. Mm.
Och vilka åldrar? Upp till vilken
ålder? 5 till 10.
Oj, 5. Mm. Mm. Men den här, deras smärtskattning då, smiley, och det, är det då under omläggningen? Du säger att den här gruppen som tittar in i kaleidoskopet då?
Nej, det är inte under omläggningen, utan det är före och efter.
Före och efter själva omläggningen då?
Ja, precis. Ja. Så får de säga, hur var det här?
Hur var det? Okay. Precis.
Gud, vilken häftig studie. Ja, ja. Och roligt också när det blir så hands-on med att man ska släppa in ett kaleidoskop i rummet. Liksom. Ja, det är häftigt. Ja.
Och du sa samarbete med Mozambik, sa du?
Nej, vet du, den sjukhuset ligger nära gränsen till Mozambik. Förlåt, okay. Ja, förlåt. Ja, precis. Men det är ett sjukhus då som ligger utanför Durban, en timme utanför Durban, i ett område som förstås huvudsakligen är den svarta som bor där då. Mm. Låginkomsttagare som kommer från byar och mycket brännskador. Det gjorde jag där.
Ja. Gud, vad spännande. Mm. Mm.
Och sen vandrade du i 3 dagar.
Mm. Ja, precis. Jag har ju varit mycket i Afrika i en år, men jag har aldrig kommit ut så långt på landsbygden liksom, i byar. Liksom, alltså, man måste ta ett dygn och vandra till och så kommer man till. Alltså, ingen elektricitet, inga mobiltäckning och så bor man med de här människorna. Det var riktigt häftigt.
Gick du själv?
Nej, jag hade en guide och guiden, alltså maten och sådär, fraktades på häst. Så det var vi tre.
Mm. Oj. Mm. Du, hästen och guiden?
Ja.
Då blir det som gamla goa vänner, alla tre.
Ja, precis. Ja, men det var riktigt roligt.
Du får visa lite bilder sen.
Absolut.
Ja, men spännande. Men nu tycker jag sen vi övergår till den stora konflikten med lite musik innan dess.
På dörren in till avdelningen har det nu ett par veckors tid varit en stor skylt där det står blockad.
Blockad. Mm.
Blockad mot övertid. Mm. Blockad mot nyanställningar. Mm. Mm. Hur liksom inlästa är ni på vårdförbundets konflikt med SKR och Sobona?
Jag är nog sämst vid bordet, tror jag. Men lite. Mm.
Du är chef. Jag tittar på dig. Mm. Man utan namn. Hur påverkar det här din vardag?
Alltså, jag jobbar ju med patientsäkerhetsfrågorna och på en väldigt övergripande nivå. Mm. Så det är verksamhetscheferna som är ytterst ansvariga för patientsäkerheten. Men jag har inte fått några rapporter om att liksom, patientsäkerheten skulle vara jättehotad hos oss. Och det kanske beror på att man har liksom begärt då skyddsarbete, kallas det väl, när man säger att ja, men nu måste vi ha in en syra här liksom, och då får man bryta den här blockaden så att säga. Så med hjälp av det så har man hittills i alla fall lyckats upprätthålla hos oss en rimlig nivå, så att det inte kommit några larm.
Hur är det på din arbetsplats?
Ja, men ganska copy-paste det Andreas sa, att jag tror man har använt skyddsbiten där ibland. Så. Men ska vi backa bandet bara till de som mot förmodan lyssnar på podden och inte är insatta? Mm. Men även om det står i dagstidningarna. Så. Så vårdförbundet har då sen några veckor tillbaks, var det 2 veckor, den här blockaden mot övertid och nyanställningar. Mm. Och nu sen 2 dagar tillbaks så varslar man om strejk. Mm. 4 juni tror jag.
Mm. Jag minns faktiskt inte. Mm.
Men och vad är det man vill?
Vilka representerar vårdförbundet? Det är sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska...
Inte undersköterskor,
de är kommunala.
Ja, men sjuksköterskor, biomedicinska analytiker. Barnmorskor. Ja, hur är det med arbetsterapeuter och de här?
Tror inte.
Nej,
men är oinsatta. Mm. Det vet jag, det ni sa, barnmorskor, sjuksköterskor, BMA.
Mm. Mm.
Men vad, vad är det de vill?
Det som jag har uppfattat, det kan vara fel, men det som jag har uppfattat är att deras viktigaste fråga är förkortad arbetstid.
Ja, det är två huvudpunkter. Det är övertid och, eller vad säger jag, förkortad arbetstid och lön.
Ja.
Men jag tycker att i de artiklar man läser nu så är det liksom det här med förkortad arbetstid som är,
ja, det är liksom högst på listan. Det är det som har nått mig i alla fall. Och då tänker jag att det säkert betyder någonting i, liksom, i deras prioriteringsordning, om det är liksom den informationen som når folk.
Och alltså, målsättningen är att vårdförbundet vill sänka arbetstiden med 3 timmar.
Per vecka.
Per vecka, från nuvarande.
Som är 38,5 timme tror jag för sjuksköterskor.
Men å andra sidan läste jag idag att vårdförbundets ordförande, hon sa att man börjar med 1 timme. Det är liksom...
Men med plan för att ytterligare trappa ner.
3 timmar har jag förstått.
Det är liksom deras krav.
Mm. Och SKR?
De säger förkortad arbetstid är inte ett alternativ.
Nej. Mm. Det är inte ett alternativ, det är inte ens på bordet för diskussion.
Därav en låsning. Det här är då som sagt hur jag har uppfattat det jag har läst.
Ja, men
jag kan, nej, men jag menar, jag är kanske inte 100%.
Jo, men det är därför som det nu är sedan 2 dagar utlyst varsel om strejk.
Ja, men
det därför verkar, man tycker att man har inte ens tagit det till bordet. Man vill
det
inte
verkar
ens
som
diskutera.
Att det är så enormt långt mellan de liksom, parterna.
I DN idag då, så står det att de inte vill ha medlare, Andreas. Vad var det?
Nej, det hade erbjudits medling, stod det i tidningen, men vårdförbundet hade avböjt det.
Men varför hade de avböjt det? Såg du det?
Nej.
Nej, det är för att de har deras viktigaste punkt är förkortad arbetstid, och SKR säger det finns inte på bordet.
Nej.
Det är inte ens liksom att diskutera.
Nej.
Nej.
Mm. Nej. Och då vill de inte ens gå in i en medling.
Nej, men för de eller så här, det här är liksom retoriken från vårdförbundet är så här, det här är vårt livsfight. Mm. Om vi inte tar den här fighten nu, då kommer vården att kollapsa.
Ja.
Vi kan inte arbeta på det här sättet. Våra medlemmar kan liksom inte utföra arbete under de här förutsättningarna. Så det enda vi kan göra, eller liksom, vi måste ta till stridsåtgärder. För att vi kan inte backa från de här frågorna.
Mm. Kan du, och SKR då?
Och SKR verkar väl vara liksom...
Men de säger så här, det går inte därför att då skulle, vi kan inte bara då ge sjuksköterskorna och de grupper vi pratar om förkortad arbetstid. Därför då måste vi ge alla inom SKR, det vill säga det är 1,2 miljoner medlemmar, samma villkor.
Ja, och så säger de då...
Och då skulle det bli en nyanställning på 62 000 personer.
Och då säger väl liksom vårdförbundet så här, ja precis, det var det vi menade. Vi måste kompetensförsörja vården, för vi klarar inte av att utföra arbete under de här förutsättningarna.
Men så här, bara åter tillbaka till basic för de som inte är insatta. Förkortad arbetstid, därför att, vad är det vårdförbundet tar upp? Det är en oacceptabel arbetsmiljö.
Mm.
Sjuksköterskor jobbar, det är för stressigt, man har för många patienter per sjuksköterska, man hinner inte ta rast, man jobbar framförallt över, tvingas jobba över, därför att det finns sjukluckor hela tiden. Och, då...
och sen att det är väldigt, väldigt många som går ner i tid för att de inte kan jobba heltid, för de inte orkar jobba heltid under de förutsättningarna som föreligger.
Mm. Det är basen.
Mm.
Och då, så vårdförbundet tror liksom att så här, men det här är inte hållbart i längden, det kommer inte funka, det kommer kollapsa.
Mm.
Och så säger då SKR att fast om alla skulle gå ner i tid, då skulle systemet kollapsa. Ja, precis.
Mm.
Så båda har någon form av en... Ja, okay.
Det verkar så.
Och sen är det lön. Jag har inte sett några procentsatser där.
Det har inte jag heller.
Nej.
Jag har liksom inte nåtts av det.
Om de skulle gå i land med det här så blir det ju en de facto lönehöjning. Alltså samma,
per timme.
Samma arbete. Eller mindre arbete till samma lön.
Mm. Jo, men jag har väl förstått att det är två punkter. Att det är också liksom höjd lön. Och om vi nu bara ska sitta och resonera lite. Som jag då tar upp det här.
Mm.
Vi tar inte upp det bara för att... Alltså, eller så här, hur påverkar det vår vardag nu som läkare?
Mm.
Ja, men hittills inte nämnbart annat än att alla pratar om det.
Ja,
liksom, alltså, du, Rebecka, har du märkt något?
Jag är ju i psykiatrin på Huddinge. Där har man stängt en avdelning.
Ja.
Det är för att kunna omplacera personal för att man inte ska behöva ta till liksom strejkbrytande åtgärder. Mm. Eller alltså då, vad heter det nu, sa du? Skyddsarbete.
Skyddsarbete.
För att man... man ska undvika skyddsarbete i största möjliga mån. Så då har de ju stängt den avdelning, så det är ganska packat på de avdelningarna som är kvar.
Mm.
Och patienter vårdas inte heller på den avdelningen som de kanske bäst borde skulle vara på.
Mm.
Men som jag, ja, annars är det väl mer, du vet, att man sitter på morgonmötet på måndag och de pratar om det.
Ja, och klinikchefer pratar om det och är så uppdaterat. Mm. Och sen måste man säga så här, jag tror de som har det jobbigast just nu, det är ju mellanchefer, vårdenhetscheferna.
Säkert.
Så varenda dag måste liksom ta höjd och planera. Mm. Vad händer om någon, och vad
har vi för otroligt marginaler? Sen någon.
Exakt, de springer ju arslet av sig och fnular nu varje dag. Hur ska vi lösa? Och sen så en hotande sommar då, om vi snackar liksom en hård strejk.
När vi har tjabbat lite på jobbet, alltså med när jag har liksom tjabbat med sköterskorna och skötarna på avdelningen, så och när de inledde den här blockaden, så har vi väl liksom allihopa varit så här, det här kommer hålla på länge, det kommer minst hålla på fram till sommaren, men då kommer de, då kommer de ju vara tvungna att krypa till korset allihopa, för det kommer ju kollapsa annars.
Mm.
Och det är väl upplever jag den liksom allmänna hållningen bara på jobbet.
Men har ni pratat med syrer på era arbetsplatser och hört vad de tycker? Är de lojala? Tycker de att det här är bra?
Så uppfattar jag det generellt, absolut.
Ja, okej. Okay. Jag har hört det motsatta.
Ja, okej, okay, vad intressant.
Men det kanske har varit just på enhetschefsnivå.
Mm.
Ja, men precis. Kanske...
Och där har jag hört då folk som har sagt att liksom de funderar på att lämna vårdförbundet och gå över till ledarna, tror jag det heter. Ett annat förbund som...
Chefsförbundet.
Ja, så. Och jag måste säga att jag förstår inte riktigt tajmingen av den här strejken, eller så här, blockaden och sen nu strejkhotet, för att alla vet ju att regionerna går på knäna med extrema underskott, historiska underskott.
Mm.
Och att då ge sig in en förhandling och vara så här tuff som vårdförbundet är liksom, och driva det till blockad och nu strejkhot.
Men de menar väl på att de har tagit upp frågan många gånger.
Det kanske de har.
Och att hur länge ska vi vänta? Ja, det kommer alltid komma skäl och dåliga ekonomier och somrar. Liksom. Ja. Hur länge ska vi vänta? Ja. Jag tror att jag tror inte det är så cyniskt liksom, att tajmingen skulle vara nu för att...
Nej, men du kanske har helt rätt i det, men det är ju ändå en realitet.
Jo,
att
men jag tror
arbetsgivaren
också...
har extremt dålig ekonomi och nu ska man förhandla med...
Men, jag förstår, men vet man att den är bättre om ett eller tre år?
Nej, och det är väl den ekonomin, också som har gjort att de går på knäna, sjuksköterskorna. Alltså att det är liksom... Och de kan ju inte påverka... budgeten. Nej, för SKR. Liksom.
Jag upplever också att det finns liksom en sån postpandemi, liksom, bara generell slut på tålamodet. Av att man bara, tack, vi körde ut oss själva. Och vi fick absolut ingenting för det.
Mm. Men kan vi inte bara diskutera lite, ändå grunden till det här är någon slags dålig arbetsmiljö, stress, dåliga arbetsvillkor.
Mm.
Om vi bortser från lönen, för jag kan bara spontant tycka att höj skatten och höj sjuksköterskornas lön, det är en del.
Sen hur mycket då?
Ja, men precis, det vet jag inte.
Nej, men det måste du ju veta om du ska säga sådär.
Jo, och jag förstår att man kanske...
För 1%
är ju ingenting. Man kanske aldrig är nöjd.
Nej.
Jag vet inte. Men om vi tar bort lönediskussionen och prata bara om den här arbetsmiljön. För jag tror inte att det spelar roll hur hög lön du får. För den kan liksom inte lindra stressen på jobbet om du inte får liksom ta luncher och bli avbruten där. Och du måste tvingas jobba övertid. Så om vi bara pratar om den biten. Varför är en sjuksköterskas och biomedicinare och barnmorskas arbetsmiljö sämre idag än för 10 år sedan, 20 år sedan?
Jag har en hypotes om det, men jag ska låta er prata först.
Nej, men jag ställer frågan först.
Ja, okej, och jag vill bara liksom, det här låter lite räddhågset, men jag vill bara säga, när jag säger det här så gör jag det som privatperson.
Mm.
Jag har jobbat då som läkare ganska länge, och jag minns de här gamla trygga syrrorna som lärde mig massor, opsyrror, superduktiga liksom, som kom med tips och råd och sådär, som hade jobbat länge på golvet. Stanna kvar på samma arbetsplats då i många år. Nu har man då förändrat sjuksköterskeutbildningen rätt dramatiskt. Och det finns ett extremt hårt, min syn, omvårdnadsfokus. Snarare än anatomiskt, patofysiologiskt, farmakologiskt fokus, utan man lägger väldigt mycket tid på omvårdnadsteori. Mm. Fråga vilken sköterska som helst om det här. Det är liksom en termin, en och en halv. Mm. Och det gör, enligt min tes, och jag har fått det, hört det av andra också, syrror, så kommer de här nya sköterskorna ut faktiskt väldigt dåligt förberedda för den brutala verklighet som vi har i dagens sjukvård. Så att min tes är att sjuksköterskeutbildningen har gjort de nya sköterskorna sämre förberedda för en tuff verklighet. Och jag kan säga till dig att under många år så såg jag varenda sommar när vi tog in syrror, alltså nyexade syrror, så under första veckan nästan alla grät. De var så stressade och liksom...
Jag förstår inte riktigt. Jag förstår inte det för att vadå? Omvårdnad är väl en stor bit av omhändertagande av patienten.
Jag förstår inte varför man skulle bli bättre förberedd på arbetsuppgifterna av att ha läst mer anatomi.
Därför att du förstår vad du jobbar med. Du förstår, patienterna klagar på smärtor eller på ha olika symptom. Att du förstår vad det handlar om. Mm. Du är ju inte bara en pilletrillare som mekaniskt gör ett jobb. Utan du måste ju förstå vad det här handlar om. Mm. Det är väl ingenting. Det är väl självklart om man jobbar i sjukvården att man funkar bättre om man förstår
problematiken. Jo, jag bara tänker att omvårdnad är det som...
Vad jag pratar om är inte praktisk omvårdnad, utan jag pratar omvårdnadsteori. Det är väl kvinnor som har liksom skrivit om det här, långa teoretiska utläggningar.
Kvinnor har skrivit om det här.
Men det är ju framförallt kvinnor som har varit sjuksköterskor historiskt. Mm. Så det är, jag kan säga att det är säkert män som har skrivit också.
Men du menar generellt att det är en för teoretisk utbildning och är för lite av en yrkesutbildning.
Ja, precis. Precis. Och teorin är felviktad. Felviktad i förhållande till den verklighet. Så att sköterskorna kommer ut, kort sagt, dåligt förberedda för den verklighet som de har. Och det är sköterskor som har skrivit debattartiklar om det här också. Jo. Men sjuksköterskeutbildningarna leds av folk som inte har jobbat på golvet på 20 år.
Och oavsett om det här stämmer eller inte. Men, och det är, som du sa, det finns artiklar som stödjer det där. Olika åsikter. Så tror jag en annan aspekt av det också är att när de väl ska ta hand om patienterna så ställs det andra krav på sjuksköterskorna idag än vad det gjorde för 20 år sedan om administration, hela dokumentationsbiten.
Absolut.
Allt runt omkring som inte alls, man kanske förbereds lite under sjuksköterskeutbildningen, men det är inte det man har sett framför sig.
Nej. Mm.
Och där tycker jag, alltså det, man kan tycka att det är en idiotgrej, men jag tror att det är en jättestor bit i det hela, och det gäller läkaryrket också, att den administrativa monstret vi har skapat,
det är sant.
Därför att läkarna och cheferna upp, nej inte läkarna utan cheferna uppåt och alla hela systemet och forskarna, till på Andreas, vill analysera vad vi gör, ha kontroll, ha avvikelsesystem, rapporter etc. för att kunna fatta sina beslut på, baserat på Excel-ark och siffror och sånt där och inte bara känslor, fine. Men det där monstret har vi ju skapat, och det är många som har skrivit om Jonna Bornemark till exempel jättemycket. Om alla tänker på så här, en sjuksköterskas vardag idag på, och vi jobbar på olika ställen, vad gör de? Jo, de sitter, jag vill säga, fan, lika mycket framför datorn som de står vid patienten, om inte mer.
Precis,
och vad gör de? De sitter och beskriver det de har gjort. De har gett Arne 3 mediciner och sen har de lagt om. Sen tar det 3 gånger så lång tid att beskriva det där i ord, varje pass, och det ska överrapporteras till 3 olika vid 3 olika tillfällen. Och allt det här för av goda good intentions, och därför att, förlåt jag pekar på det, forskare bland annat vill kunna studera allt det där.
Och det är dubbel,
men jag vill säga en annan sak om
en viktig bit.
Och det är precis samma sak för sjuksköterskor och undersköterskor som för oss. Patienterna är sjukare, de är mer komplicerade.
Sant.
Det är såklart mycket, mycket större omvårdnadstyngd på den patientgruppen som är på sjukhus nu än vad det var för liksom 30 år sedan.
Det är väldigt sant.
Omvårdnaden nu är ju jättekomplex.
Mm. Ja.
Alltså jag är på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning där sjuksköterskorna är specialistsjuksköterskor i psykiatri. Vi har så mycket somatik. Mm. De är så sjuka, alltså somatiskt och psykiatriskt. Jag kan liksom inte... Det är så omvårdnadstungt. Mm. Så är det ju på alla avdelningar.
Ja, men det är jätteviktigt.
Det var punkt 2 här i mobilen som jag sitter och håller i. Är att patienter blir äldre, de har fler mediciner och vi kan mycket mer, vi förväntas också göra mycket mer i vårt svenska nu sjukvårdssystem med en 83-åring som ligger på avdelningen som man inte gjorde för 20 år sedan. Så kunskapen har gjort att vi har de verktygen och vi förväntas, det vill säga patienterna, systemet, alla förväntas att vi gör de här grejerna för patienterna. Ja, och det är bra.
Vad ni beskriver här är det man på engelska kallar för the perfect storm. Då, enligt min hypotes så kommer då sjuksköterskorna kommer ut sämre förberedda
till
en betydligt svårare miljö, stressigare, tyngre, mer mediciner, fler patienter. Alltså det är inte undra på att det är massor med avhopp efter något år.
Och då, där kan man ju då förstå att sjuksköterskan säger, men jag har för många patienter per pass. Liksom. Mm. Det är inte rimligt att ha och jämföra mina arbetsuppgifter med 25 år.
Nej,
Berit för 25 år sedan.
Det är det ju inte.
Utan Berit hade inte lika många uppgifter som jag och inte samma administrativa dokumentationskrav. Så det är att jämföra äpplen på olika tids och olika arbetssituationer. Liksom, men sen så tycker jag också man ska nämna kanske, inte fan vet jag liksom, vad heter det? Elefanten i rummet. Mm. Att det är en annan generation som kommer ut som sjuksköterskor idag som har andra krav på sitt liv, med rätta.
Ja.
Man har andra liksom, idéer om hur ens liv ska se ut och kunna liksom, gå ifrån jobbet klockan 3 eller 5 när man slutar och inte tvingas
inte jobba med någon annan.
Liksom, och då kan man säga så här, men vadå, är det en curlad generation som är liksom 90-talist och 2000-talist? Det är deras verklighet. Det är de som kommer ut och de måste förhålla sig till dem.
Exakt. Nej, men så att den här matematiken går inte ihop helt enkelt. Och, så att jag sympatiserar verkligen med arbetsbelastningen och de här svårigheterna med arbetsmiljön.
Mm.
Och att det måste få en lösning. Frågan är hur.
Ja, men man kan ju också tänka sig att säga att man inte gör någonting åt det här nu då, utan att det bara skulle fortsätta.
Mm.
Det kommer ju liksom dränera vården på den här liksom personalgruppen.
Mm.
Och då står vi där liksom också, tänker jag.
Mm.
Om man, sen visst, timing, man kan alltid diskutera när det är rätt läge och sådär. Men jag menar att jag tycker det är bra att man liksom lyfter frågan när de nu ser att det här kommer inte vara hållbart. Det här kommer om 3-5 år, det här kommer inte funka liksom. Som det är nu.
Nej, men det är det jag menar, Andreas, alltså det finns aldrig någon bra timing för snagg, utan någon gång måste man bara sätta ner foten och du kan tycka att det är tufft liksom att göra det nu, dåliga ekonomiska tider, men när ska man göra det då?
Nej, men jag menar också att det kanske är otaktiskt därför att regionerna kommer bara att säga, alltså det jag har förstått att regionerna säger till SKR aldrig, det går inte liksom.
Det är orimliga.
Det är orimligt liksom, i det här läget som vi befinner oss nu. Och dessutom så kanske de inte heller får riktigt det stödet de vill ha ifrån allmänheten, för att allmänheten har ju matats med information om hur dåligt det går med
min upplevelse är att om det är någon som har ett gott stöd från allmänheten.
Jag har varit väldigt tyst i media om den här blockaden, tycker jag.
Ja, det kan jag också tycka.
Men är det någon som har stöd från allmänheten, är det väl sjuksköterskor?
Absolut.
Ja. Jo.
Mm. Men blockaden har nog inte gett det
de är liksom det finaste vi har.
Mm.
Det vet alla.
Mm. Men om man då bortser från, för nu så konkreta krav, man går ner 1 och sen 3 timmar arbetstid. Aha, finns det några alternativ till det här? Utifrån det vi pratar om. Det är ju liksom patienterna är bara med.
Mm.
Vi kan inte liksom sluta behandla patienterna.
Och den administrativa bördan är vad den är.
Nej.
Ju, tyvärr. Jo, men den har ju blivit det.
Ta bort dubbeldokumentationen.
Nej, där tycker jag att det är liksom en kriskommission i sjukvården. Ja,
exakt.
Där det är inte alls självklart att den administrationen ska ske. Sluta med det. Skala bort. Säg nej. Och där kan man göra jättemycket.
Mm.
Och sen så för in andra professioner som kan ta över vissa sjuksköterskans arbetsuppgifter. Jag menar, medicinska sekreterare, kan de komma in och göra vissa saker? Apotekare, farmaceuter.
Farmaceuter gör ju det.
Jag vet, men fler. Mm. Om man nu säger så här, vi vill liksom gå ner 3 timmar arbetstid och behöver då rekrytera 62 000 människor. Det kan inte vara så antingen eller.
Nej.
Det kanske är gå ner 1 timme, rekrytera 20 000 under en 3-årsperiod, men också göra någon slags, vi måste se, vad är det vi gör?
Mm.
Vad är det sjuksköterskan gör under sin dag, sitt arbetspass? Är det rimligt? De själva måste kunna säga, men här sitter jag och dokumenterar, här gör jag saker som jag inte tycker är rimligt.
Och sen på vårdcentralerna nu så med det här nya hyrläkaravtalet som börjar gälla första juni, så får ju hyrläkarna betydligt sämre villkor, vilket gör att många hyrläkare lämnar Sverige och då sitter sköterskorna kvar ensamma och har dåligt läkarstöd på vårdcentraler framförallt. Vilket ytterligare försämrar deras arbetsmiljö.
Nu nämner du ytterligare en punkt på min lilla mobillista här. Gräset är grönare någon annanstans. Mm. Det finns många fler alternativ för en sjuksköterska idag än för 20 år sedan. Privata alternativ, det finns
kommunen,
det finns, du kan jobba liksom dag på en dagplastikkirurg eller liksom mottagning gå klockan 4, ha en högre lön. Mm. Varför skulle du inte göra det? Så där har man ju också öppnat Pandoras ask. Vi kan ta hela privatiseringsbiten också, men kanske inte utrymme här och nu. Men om det då helt enkelt finns alternativ som är lugnare och med bättre lön, så är klart att man.
Men Christian, nu ska jag ställa mot väggen här. Men först en spaning. Om något år, eller väldigt snart, så kommer de nya sexårsläkarna, ja, de som har gått 6 år istället för
BT.
Ja, de kommer ju då ut som legitimerade läkare.
Ja, just det.
Precis som sköterskorna kommer ut legitimerade. Det vill säga, vi har ingen AT längre.
Nej.
Och då kan det bli så att våra nya legitimerade läkare som inte får någon AT hamnar i samma stresskon som syrrorna har hamnat i efter att man gjorde om deras utbildning.
Mm. Alltså, jag tycker synd om de som kommer ut och lägger det.
Jag med.
Alltså, den här tiden som jag har haft på mig, eller jag menar, jag är ju i det nu, att jag får lära mig hur jag vill göra mitt jobb som doktor med liksom skydd av handledning. Det är ju ovärderligt.
Verkligen. Det är det bästa.
Men din fråga.
Min fråga är, jag ska inte fråga om du var sjukvårdsminister, för de styr ju inte regionerna, men om du var hälso- och sjukvårdsdirektör eller regiondirektör, vad skulle du göra?
Ja, men
du har ju begränsat med pengar.
Begränsat?
Ja, men du har ju det. Det är ju realiteten. Du kan ju inte ta 100% i skatt av befolkningen.
Kan du lösa det nu?
Nej, men vi sitter ju här och liksom håller ju med syrorna och liksom vi är på deras sida.
Nej, men det har börjat ta höjd för det du är ute efter redan nu. Börja planera för. Och det har med schemaläggning att göra.
Mm.
Hur man schemalägger nya BT-läkarna. Att det går inte att förvänta sig att de ska ta x antal patienter på akuten. Eller liksom ronda självständigt på avdelningen och sådär. Så att det kommer behövas fler handledningstimmar. Och, men på samma sätt som sjuksköterskor har ju så här ofta 4-5-6 veckors introduktion på ett ställe. Jag skulle säga så här. Kontinuitet. Sluta hatta runt och liksom, jag skulle säga inte fjanta runt, men hatta runt i schemat för alla underläkare. Placera på ett ställe och låt dem liksom mogna in i den rollen i lugn och ro under liksom mer kontinuerliga handledare.
Det jag egentligen tänkte på var just med syrrorna.
Mm.
Den biten.
Jo, hur men du, där har ju Christian svarat hur man skulle kunna göra. Det finns ju massor med åtgärder som de borde ha gjort för flera år sedan.
Okej, så ditt svar gäller syrrorna också?
Verkligen.
Och där finns ju säkert massor med saker man kan göra som liksom inte innebär en ökad kostnad utan bara högre produktivitet inom citationstecken. Mm. Alltså mer patientarbete fast liksom på något som liksom skapar värde istället för att allt den andra skiten som både de och vi sitter med.
Mm.
Och det här borde man ju ha tagit i för länge sedan ju. Men det kan man göra nu. Nu är det ju liksom mitt i en blockad och jag fattar att det är en helt egen, det är en separat fråga. Men som hade man den makten, då är det klart att man skulle verkligen, alltså precis som med lärarna, man skulle verkligen vilja se över deras här, de ska ju utbilda, det är det de ska göra. De ska inte hålla på med en massa annat skit liksom. Och det kan man göra nu. Det, liksom.
Precis, återigen, det är liksom inte någons fel, men det är så många människor, politiker och forskare och som har liksom velat göra påverka och förbättra. Så det har varit good intentions hela vägen, men alla små bitar har gjort att vi har det här bara överhänget som vi inte, tror jag, på helheten vill jobba med.
Jag håller med allt du har sagt, men jag tror också att man måste apropå elefanten i rummet, man måste våga gå till högskolan och universiteten och titta på, leverera dem den produkt, ursäkta uttrycket, som förväntas.
Som behövs, alltså,
som behövs, precis. Alltså vi måste våga ställa den frågan.
Ja.
För gör den inte det, ja, men då är det deras skyldighet att anpassa den. Mm. Det är superviktigt.
Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
Du är som en dirigent, liksom, med så här dramatik.
Nu har jag tryckt på rec här. Bara så vad tror ni om det här? Känner ni igen fenomenet i min fråga? Övergripande fråga. Jag kan ibland märka att vissa saker vi gör i sjukvården är väldigt styrt av att någon tongivande eller några tongivande personer har varit med om ett eller några liknande fall som har gjort dem rädda, avskräckta, för det har varit någon patient som farit illa i något tillstånd. Och så generaliserar man utifrån det. När det egentligen inte finns kanske då fog för att hantera tillståndet. Jag ska vara mer precis, som ett exempel.
Den där resan tror jag att vi alla gör, medvetet eller omedvetet.
Ja,
man har varit med om en hemsk situation. Ja. Och så gör man, undviker man det, så att säga. Mm.
Ja, och så alltså, det finns något fint psykologiskt, generalisering, inte generalisering, men det är något annat. Ja, men
du pratar om det, det är en bias, är inte det? Experience
bias. Ja, just
det,
precis.
Experience bias kanske kallas för, just det. Nej, men jag har två exempel som jag bara tänkt på lite. Jag kan vara lite konkret. Jag var 3 år på Danderyd, 15 år på Huddinge, Karolinska innan dess. Och det är klart att det finns olika liksom, lokala traditioner hur man hanterar vissa tillstånd. Men vi utgår ju från PM och evidence-based sjukvård. Och det finns, många tillstånd finns det ju bra med studier och så som backar upp. Men till exempel hyponatremi, alltså låg natriumvärde, som är stapelvara på hela huset, alltså på både på avdelningen men även då på akuten. Patienten skickas in med lågt saltvärde, natriumvärde. Och då är det liksom, hur snabbt ska man höja det här natriumvärdet? Och då säger studierna, men om det är en kronisk hyponatremi så ska man inte höja det mer än 8 enheter på ett dygn. Och utan att gå in på detaljer kring det. Men sen huruvida liksom att öka 10 enheter på liksom 20 timmar, är det farligt? Alltså, det finns, till exempel så finns det en stor New England-studie som kom ut för 1 eller 2 år sedan, där man har gått igenom 25 000 patienter, tror jag. Och vi pratar om alltså, väldigt, väldigt låga risker för det som kallas för pontinmyelinolys, alltså nervskada, om man då höjer det här natriumvärdet väldigt snabbt. Eller för snabbt då. För många enheter över dygnet. Och så det finns liksom inte något riktigt, det är mycket sådär beprövad erfarenhet kring det här med att höja natriumvärdet.
Men lite som du pratade om tidigare också med såhär refeeding-syndrom. Mm. Att det är lite samma sak.
Jag tycker kanske att det är refeeding det där. Så, ja. Så att, men jag märker det att då finns några tongivande personer, jätteduktiga kliniker på Danderyd som har sett någon sån här pontinmyelinolys och har lärt upp alla yngre, och nu är det väldigt många yngre som är upplärda i det tänket att man ska vara väldigt noggrann. Och det kräver ganska mycket resurser att lägga in en patient, övervaka, kanske sätta artärnål, övervaka den där natriumvärdet, att höja det precis så många millimol över exakt liksom rätt antal timmar. Så det är väldigt många patienter som vi monitorera och övervakar. Mm. Jag kan tycka att många av de här patienterna inte har, för det finns ju, alltså det är skillnad på om patienten har risker för det här. Mm. Det finns alltså om man är, alltså, har ett alkoholmissbruk, om man har leversjukdom, etc. Det finns riskfaktorer för den här skadan då, om man höjer natriumet för mycket. Men vi ägnar väldigt mycket tid åt det. Mm. Det gjorde vi inte alls på min förra arbetsplats.
Nej.
Liksom. Jag säger inte att det är rätt och fel, men jag säger att jag ser
en
att,
kultur, eller vad ska man säga,
en liksom lokal kultur där någonting verkligen har bitit sig fast och vi ägnar mycket tid åt det. Mm. Det andra är hur man, det är väldigt konkret också, när man har en benzodiazepinintox av någon sömntablett i benzodiazepingruppen och liksom tappar luftväg och blir medelslös, så finns det ett motgift. Vad heter det?
Lanexat.
Flumazenil. Mm. Och det förändrar kramptröskeln lite. Eller kan göra. Och då så kan man få en kramp enligt liksom guidelines om man då skulle ge det här motgiftet. Mm. Jag har aldrig sett det. Det har man inte sagt att inte risken finns.
Nej.
Men i och med att den där risken finns någonstans i bakgrunden så sprutar man i princip aldrig Lanexat, alltså sån här motgift på Danderydsakuten.
Va?
Extremt ovanligt. Och alla säger, men det är knappt så att man kan liksom antyda.
Men, jaha.
Okej, nu var det väldigt så här konkret och två fall och det är kanske inte så intressant. Men det är så intressant hur...
Men på Huddinge, där var det mer Lanexat, va?
Ja. Sen kan man säga så här, men det är inte befogat allt att göra, men
om du bara hålla luftvägen.
Men vad gör man då om man får en benzodiazepinintox eller misstänkt sådan?
Håll luftväg, kanske intubera patienten, håll...
Bara vänta ut.
Ja.
Oj.
Men,
det låter väldigt...
understödjande behandling.
Ja. Men, resurskrävande då, måste man ha någon som
bevakar den här personen. Återigen, extremt små risker. Och just i det här fallet när man kan då få in en krampanfall.
Mm.
Men då finns det, då kan man ge bens eller något annat och häva den krampen.
Men det...
Så, och då menar jag alltså, då utgår man från väldigt lite risk och gör ganska stora liksom insatser.
Men jag tror att det här gäller jättemånga av våra behandlingar. Mm. Och jag tror, och det är fascinerande i och med att vi har ungefär samma liksom vetenskapliga underlag att utgå ifrån. Mm. Vi har liksom samma granskande myndigheter. Alltså det är liksom allt är lika egentligen. Mm. Och ändå, och det här, nu pratar vi bara om Stockholm, två olika delar av Stockholm. Och så behandlar man de här tillstånden på helt olika sätt. Mm. Och det är rätt rubbat egentligen, kan jag tycka. Och ännu mer så kanske om man kommer ut på landet, alltså i mindre städer, de kan ha helt andra traditioner än vad vi har liksom. Fast allt borde vara hyfsat lika, eller?
Ja.
Frågan är väl om allt funkar eller om det är något som inte funkar. Om det finns flera sätt som funkar okej, då kanske det inte gör så himla mycket.
Nej, men det har ju att göra med, återigen, det här med resursutnyttjande på bästa sätt.
Mm. Jo, visst.
Alltså var ska vi lägga resurserna? Det finns vårdplatser är det som kostar mycket och som är brist på. Om vi då ska lägga in patienter till exempel med telemetri, EKG-övervakning. Där har vi till exempel lungembolygruppen, alltså de som har en propp i lungan. Mm. Och det finns absolut ingen konsensus vilka som ska ha ett sådant här telemetri. Och där är också väldigt olika från sjukhus till sjukhus.
Det blir godtyckligt liksom.
Mm. Det blir väldigt godtyckligt. Och då är man, har man liksom ett lite mer försiktigt tänk, så blir det, ja men vi är övervakade.
Mm.
Och så tar man en sån plats.
Mm.
Jag säger inte att man ska vara cowboy och åt andra hållet. Men det gäller hela tiden att liksom, ja men ifrågasätta lite, är det här motiverat? Varför ska vi övervaka det här? Varför ska vi... Ja.
Men just det här med benzodiazepinintox är jättekonstigt tycker jag, därför att det är en sån vanlig artikel. Mm. Det måste ju finnas många studier på benzodiazepinintoxer och behandlingsriktlinjer, internationella sådana. Och visst, den här risken finns väl, men...
Ja. Nej, men så här, om du häver den så den är inte borta, utan patienten kan sjunka ner i medvetande igen. Så det, men jag menar bara att det kan vara att det är en oklar intox.
Ja, det är en diagnostisk
intox. Ja. Mm. Och då menar giftinformationscentralen då, som är go-to-referenspunkt, att amen, så ska man inte jobba, utan man ska avvakta och...
Alltså det, man följer egentligen då riktlinjerna när man gör på det här sättet, ja, det är det du säger.
Ja, jag tror man följer ganska mycket giftinformationscentralens råd, men jag kanske ifrågasätter dem.
Ja. Mm. Ja.
Det kommer jag få skit för det.
Ja.
Men
och då gör du det därför du aldrig har sett någon kramp. Mm.
Ja, men också återigen, vad är risken? Jo, det att det blir en kramp, men vad ger det då? Mm. Ja, men du kan ju häva den krampen.
Mm.
Alltså den här hyponatremi-historien, den kanske då allvarlig därför att
irreversibel skada.
12 patient på de 30 25 000 eller vad fick sån skada, men och det är en allvarlig skada. Mm. Men det är väldigt många patienter att monitorera, och då gäller min take var, välj ut noggrant vilka patienter du ska då vara så noggrant och monitorera som har riskfaktorer. Mm. Kanske, snarast.
Mm. Ja, men precis. Individanpassa.
Men kirurgiskt då, ser du att man har olika indikationer, inte följer olika?
Ja, men det gör man. Det finns ett klassiskt exempel är peroperativ kolangiografi vid laparoskopisk kolecystektomi.
Oh. Yes. Det får jag säga på svenska.
Men vi spelar väl inte in nu, va?
Vi spelar in hela tiden. Vad gör du?
Okej.
Vad tror du har vi gjort här hela tiden?
Det är alltså frågan om en röntgen som man gör i samband med att man tar bort gallblåsan med titthålsteknik.
Ja. Mm.
Då sprutar man in kontrast i samband med operationen, så ser man att gallvägarna ser ut som de ska göra, så att man då inte gör någon åstadkommer en allvarlig skada vid operationen.
Så man vet, man kartlägger.
Man kartlägger, området. Man minskar risker. Mm. Och på vissa ställen så gör man det rutinmässigt, alltid. Mm. Och på andra ställen gör man det när anatomin är oklar eller det är väldigt inflammerat eller någon form av osäkerhet uppstår. Så det där har verkligen ett bra exempel på kirurgisk kultur.
Och det har med riskerna för kontrastmedlet då?
Nej, utan alltså, risken med den här, det är ofta planerade operationer, godartade tillstånd, och sen så råkar du klippa stora gallgången. Mm. Det är ju en katastrof för patienten.
Men varför gör man det inte i vissa?
Jo, men därför att det är bökigt, det tar tid, det förlänger operationstiden med i vissa fall 10-15 minuter. Mm. Ibland måste man kalla in någon erfaren för lite hjälp och sådär. Mm. Så att det är väl det.
Mm.
Och sen har det varit en diskussion, ger det här verkligen så himla, är det så himla mycket värt?
Mm.
Så att, ja, det är ett exempel på kirurgisk kultur som kan skilja sig. Men, och där man genom åren har försökt att skapa någon form av konsensus, och jag tror att man är väl på väg mot det, men det har suttit långt inne. Mm. På vissa ställen gör man också magnetkameraundersökningar i förväg. Så att då säger man, nej, men nu vet vi, det här ser ju bra ut, nu behöver vi inte röntga på operation.
Och inom psykiatrin då?
Jag tänker på liksom kronisk förhöjd suicidrisk. Det gör man ju ganska olika. Ja, alltså hur man tänker kring inläggning
vid vissa tillstånd som borderline personlighetssyndrom till exempel. Där kan det variera väldigt mycket från klinik till klinik hur man liksom väljer att handlägga. Om man antingen tillämpar mycket tvångsvård kring de här patienterna eller om man istället ser mer och försöker liksom
lägga ansvaret
eller och liksom det här
som typ av ansvar
autonom, liksom, autonom bestämmande på patienterna.
Ja.
Vilket innebär en risk förstås, men sen, jag vet inte exakt hur siffrorna ser ut, vilka som så att säga, gör rätt och vilka som gör fel, men
nog är det väldigt olika på
olika kliniker.
Och det verkar ju som att det är liksom klinikens liksom kultur som
precis, och chefsöverläkaren som är den som liksom står egentligen för tvångsvården, som det blir rätt mycket den som, men precis, men det är väl precis som du säger, Christian, det är liksom någon tongivande person ganska ofta tror jag som liksom sätter ribban
Jag kanske har sagt det i podden förut, men man brukar ju prata om experience based som vi var inne på här, liksom jag har haft en svår galla och det blev en skada och därefter röntgar jag alla gallor oavsett liksom.
Jag har inte sett
experience based. På grund av mina personliga erfarenheter så gör jag alltid eller aldrig på ett visst sätt. Och sen har vi då, som vi också är inne på, eminence based. Vi har någon tongivande person eller man får alltså någon professor eller någon höjdare som kommer säga så här ska man göra eller så här ska man inte göra.
Nu pekar Andreas med hela handen.
På dig pekar jag. Och sen så har vi då förstås evidence based. Och det vi vill inom professionen, det vi tror att vi gör, det är liksom att syssla med evidensbaserad sjukvård, men som du väldigt riktigt påpekar så vi hamnar väldigt ofta i både eminensbaserad och experience based då.
Det finns liksom ett mellanting där mellan konsensus, det är ju konsensusgrupper ändå som det mycket, alltså du mellan eminens och evidence-based, mm, så är det väl oftast egentligen det kommer flera eminenser som, mm, träffas. Du sitter säkert i någon sån grupp själv när flera kloka människor förhoppningsvis sitter, och så kommer man med rådgivande, mm, liksom, så här bör vi behandla, utan att det finns särskilt mycket hårda data på det.
Mm. Men som jag förstår dig, Christian, rätt, mm, så du gillar eminence-based medicin så länge du är eminensen.
det var bara en liten notering helt enkelt om lokala olika traditioner gör. Nej, mm, jag säger inte. Jag förstår mig rätt. Jag tycker att vi måste bli bättre på att ifrågasätta vad vi gör, därför att det gäller att nyttja resurserna rätt. Mm. Och jag tycker att liksom varje inläggning, varje radiologi, röntgen vi gör, hela tiden liksom ifrågasätta. Mm. Därför att någonstans så är resurserna begränsade. Mm. Och vi vill väl, och vi vill inte missa saker, mm, etc.
Jag tycker du gör en otroligt viktig poäng nu, för att när vi pratar om att jobba på liksom det bästa evidensbaserade sättet, då gör vi det utifrån förutsättningen att vi har nästan obegränsat med resurser. Mm. Men har vi inte det, då måste vi anpassa vår handläggning av patienterna, mm, så att det blir good enough. Mm. Och
good enough innebär lite risker, ja, att någon, ja, kommer liksom, ja, slinka mellan maskorna, så att,
ja,
säga.
Ja, precis.
Och det var det.
Ja, jag måste säga en sak till, och det är att jag läste för många år sedan en bok som heter Medicin, myter och magi. Mm. Den handlar om då olika medicinska kulturer, och man jämför då bland annat den svenska läkarkulturen med den tyska och den franska. Då, mm, i Tyskland är det mycket örter och sånt där. Fransmännen är väldigt fokuserade på leverns tillstånd och sådär. Och har man jobbat utomlands, och det har väl du själv sett, Christian, så om man träffar någon spanjor eller någon arab eller så, som har utbildats någon annanstans och sådär. Alltså det, ibland tar man sig för pannan och tänker, vad håller de på med? Eller varför gör de så där? Mm. Så att det är samma människokropp, det är samma sjukdomar. Mm. Och vi har, tycker vi då, ungefär samma utbildning globalt. Men ändå så kan det bli, mm, nästan krig faktiskt. Mm. Medicinska krig när man jobbar i internationella team.
Mm. Mm. Vad tycker du om att svenskar håller på med?
Ja, vad säger de om oss? Liksom?
Vad är svensk, ett
väldigt konkret, mm, exempel. Vi svenskar har ju lärt oss då att vi ska vara väldigt försiktiga med antibiotika.
Mm. Just det. Mm.
Och många kollegor i andra länder bara gödslar med antibiotika. Mm. För att det är ju, då safear man liksom upp. Mm. Och så jobbar ju inte vi.
Det är som att de inte älskar drama.
Ja, mm, typ.
Så som,
ja,
vi och jag gör, ja, djupt, ja, och innerligt.
Så att liksom lite försiktigare och kanske... Vi gödslar inte med läkemedel, och vi där informerar patienterna och... samtycke, mm, och
så här, vilken villfarelse.
Ja, och i andra länder så är det som det var i Sverige på 50-talet liksom, mm, doktorn bestämmer, och patienterna förväntar sig ingenting annat. Mm. Det där tycker jag är superintressant, mm, men det kan vara väldigt frustrerande också.
Det var allt vi hade för idag, avsnitt 155.
Mm, och tack för den här säsongen.
Tack för den här säsongen. Mm. Det blir lite långt sommaruppehåll, men det är av olika anledningar. Vi får inte riktigt, mm, ihop fler avsnitt här under juni.
Tack till alla Patreons som vanligt.
Tack,
och
Patreons.
Även tack till er som lyssnar och inte är Patreons. Jag uppskattar er.
Ja, så nu när ni får abstinens under sommaren, gå och lyssna.
Ja, på gamla avsnitt.
Mm. De finns för övrigt nu på Storytel, såg jag.
Mm, det var mysigt.
Sen några dagar.
Mm. Och är det Spotify?
Ja, men det är ju sen inga har de, mars.
Okay, bra.
Tre av oss kommer troligen ses här efter sommar. Jag säger troligen, men det tror jag nog vi gör.
Ja, det tror jag nog.
Men... Totte, tack för...
Ja, men tack.
Du tar paus.
Jag tar en liten paus. Mm. Jag har gjort det förut.
Ja. Totte kommer och går. Mm. Det gör man i ronden. Mm. Vissa kommer och går.
Men trevlig sommar.
Mm. Verkligen. Mm.
Ja.
Ha det riktigt skönt.
Bra. Ha en bra sommar.
Hej då.
Hej då.